Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sitter här med Anders Persson, lektor i statsvetenskap, inriktad på Israel-Palestina-konflikten. Vad skulle du säga är de vanligaste felaktiga synsätten när man, ja, från svenskar och andra utomstående när man tittar på den här konflikten?
Ja, man kan väl säga att det finns två stora felaktigheter. Dels är att den här konflikten alltid varit en religiös konflikt. Och det är viktigt att förstå att såväl Israel som sionismen bakom den, som PLO, alla de här rörelserna grundades av sekulära människor. Och det var sekulära rörelser som strävade efter sekulära mål. Så allt det här med religion, alltså fundamentalism hit och dit, är något som har kommit in under de sista 30 åren ungefär. Så det är en missuppfattning att det bara handlar om religion och att det alltid har gjort det. Den andra missuppfattningen är att väldigt många människor dör i konflikten. Det är en konflikt där det dör förhållandevis få människor, särskilt om man jämför med andra pågående konflikter som Syrien eller Ukraina eller andra. Så det är väl två stora felaktigheter skulle jag vilja säga.
Skulle du säga att det är svårt att forska kring det här utan att ta en aktiv ställning eller bli placerad i ett fack av den ena eller den andra sidan?
Ja, alltså det är ju utan tvekan en väldigt känslig politisk fråga. Så det gör ju att det hela tiden finns liksom det politiska hela tiden närvarande. Å andra sidan kan det vara positivt också, därför att dels så får det mycket uppmärksamhet. Som forskare kan man få vara med i media och man kan liksom bli inbjuden och hålla föredrag och så vidare. Men det reser ju frågor kring neutralitet och opartiskhet, och jag brukar undvika de begreppen i den här konflikten och istället försöka tala om att vara professionell och balanserad och ta båda sidors anspråk i beaktande och sådär.
Du tittar ju i din forskning speciellt då på EUs relation till konflikten, och det är ju, Sveriges erkännande av Palestina som stat har ju varit väldigt uppmärksammat även i EU. Hur skulle du säga, har det påverkat EUs relation till Israel och Palestina?
Ja, alltså man har ju trott, och däribland jag själv, att det här är en möjlig snöbollseffekt, det vill säga att Sverige kan påverka andra länder att följa efter och att också erkänna Palestina. Och det är framförallt tal om att Frankrike är på G att göra samma sak. Och där kan man ju dra kopplingar till Sveriges erkännande, att Sverige gick i bräschen för någonting som andra sedan kan följa efter. Ännu har inget land gjort det, men parlament i en lång rad europeiska länder har antagit resolutioner där man har uppmanat sina regeringar att följa Sveriges exempel. Det har också vidare lett till att Sverige har fått väldigt dåliga relationer med Israel. Och samtidigt har vi ju behållit våra goda relationer med palestinierna såklart.
Tycker du Sverige gjorde rätt som tog den här?
Jag är för en palestinsk stat, och jag är också för erkännandet av Palestina som den svenska regeringen gjorde. Jag inser att det finns problem med det, kanske framförallt därför att det inte finns någon palestinsk stat. Så det blir lite som att man erkänner någonting som inte finns på marken. Så ur den aspekten är det problematiskt. Men jag hoppas att det kan bidra till någonting konstruktivt i konflikten, och jag tycker att man redan kan se tecken att det har gjort det.
Ja, men det där är intressant. Hur ser konflikten ut just nu? Vad skulle du säga situationen är i Gaza och Israel-konflikten just idag?
Alltså det är ju, vad ska man säga, stabilt, instabilt. Det vill säga att läget är ju förfärligt i Gaza. Den humanitära situationen är väldigt oroväckande där, med människor som då saknar alla möjliga nödvändigheter, hus. Och, så återuppbyggnaden från det förra kriget har inte kommit igång i nu. Och det saknas pengar och sådär. Så den humanitära situationen är ju väldigt allvarlig. Och det finns också hela tiden alltså risk för nya våldsaktioner. Att raketer skjuts från Gaza och så vidare. Vi har sett under de senaste veckorna så sporadiska raketattacker. Så det är liksom, å ena sidan har det varit stabilt sen förra sommaren, väldigt lugnt. Men läget är ändå alltid instabilt, så det är en väldigt, väldigt delikat situation just nu.
Attacken från Israel mot Gaza förra sommaren syftade ju väldigt mycket till att försvaga Hamas och få slut på de här raketskjutningarna. Skulle du säga att man lyckas? Blev syftet uppnått?
Ja, det är ingen tvekan om att man lyckades att väldigt kraftigt försvaga Hamas militärt och också isolera Hamas i omgivningen. Så på så vis har man ju lyckats. Och det här året sen, förra sommaren, har ju också varit väldigt lugnt för Israel. Och det ser man ju som någonting positivt, att man har lyckats försvaga och avskräcka Hamas. Det man hoppas på nu är att man ska få åtminstone en period av flera års lugn fram till Hamas har byggt upp sin kapacitet igen. Men Hamas är väldigt svaga nu i Gaza. Man kan också säga det att Israel, även om man lyckades försvaga Hamas, så skedde det till ett väldigt högt pris. Många fler soldater än tidigare dog i Israel. Och kritiken mot Israel var också väldigt stor. Så på så vis var det lite av en pyrrhusseger. Att man fick mycket stryk själv också. Både ekonomiskt, militärt, politiskt och så vidare.
Som utomstående får man verkligen bilden av att både israelerna och palestinerna har radikaliserats de senaste åren. Är det så? Vad har det för någon betydelse egentligen? Är det så att politikerna måste svara upp mot den här förändringen?
Ja, det kan man absolut säga. Vi hade ju fredsprocess mellan Israel och Palestina på 90-talet. Och det är ju dryga 20 år sedan nu. Och sen dess så har det ju skett en avsevärd radikalisering i båda samhällena. Kopplat också till en ökad religiositet, kanske framför allt på de palestinska områdena, då fler och fler människor tror på olika former av politisk islam som Hamas och även grupper som är ännu mer radikala. Och på samma sätt i Israel så har ju bosättningsrörelsen växt väldigt kraftigt, det man kallar för de nationalreligiösa krafterna i Israel. Så på så vis har ju de radikala och extremistiska krafterna på båda sidor i konflikten flyttat fram sina positioner. Och det avspeglar också det faktum att vi har en hårdför högerregering nu som vann valet i Israel i mars. Och Hamas som sitter och styr då i Gaza. Så det är ju en avspegling av de rådande attityderna i de båda samhällena.
Apropå hårdföra organisationer så har ju ISIS framgångar verkligen förändrat mycket av spelkartan i hela Mellanösternområdet. Skulle du säga att det har påverkat även den här konflikten på något avgörande sätt?
Ingenting i nuläget skulle jag vilja säga. ISIS är i väldigt liten utsträckning aktivt på Gazaremsan. Det är väl kanske mer att de är aktiva på sociala medier och sådär.
Har det påverkat opinionen på något sätt?
Nej, inte annat än att liksom ännu färre israeler tror på fred när man har ISIS i sitt närområde. Men det är ju ingen faktor som man tar i beaktande på någon daglig basis. Israel har ju bombat i Syrien 10, 15, 20-tal gånger under de senaste åren. Men aldrig mot ISIS, utan då har man bombat mot den syriska regimen eller mot Hezbollah eller mot Iran eller mot andra. Däremot i framtiden såklart, om hela eller delar av Syrien liksom permanent kontrolleras av ISIS, så blir det ju en ny och viktig faktor som knappast kommer att leda till någonting positivt i Israel-Palestina-konflikten.
Apropå radikalisering så innehåller ju Hamas programförklaring antisemitism, ganska militant islamism får man väl säga. Organisationen har varit anklagad för grov korruption, också avrätta sådana som politiska motståndare. Vad är din syn på Hamas egentligen?
Hamas är en lurig grupp därför att man kommer med motstridiga uttalanden hela tiden. En dag kan man säga att vi är beredda att förhandla med Israel och gå med på någon typ av fredslösning. Nästa dag kommer ett uttalande där man säger vi kommer aldrig någonsin att acceptera Israel. Vi kommer aldrig någonsin att ge oss in i några fredsförhandlingar mot Israel. Det är ju en rörelse som präglas av ett enormt starkt Israel-hat och också en högst påtaglig antisemitism. Och de strömningarna löper genom stora delar av det palestinska och omgivande arabiska samhället också. Men det är inget tvekan om att det är en mycket obehaglig gruppering. Sen samtidigt kan man ändå se tecken till pragmatism hos Hamas. Utmaningen för Hamas är ju att gå ifrån att vara en befrielse/terroristgrupp till att bli ett legitimt politiskt parti. Att göra någon liknande resa som IRA har gjort till exempel på Irland. Så det återstår ju att se huruvida Hamas kommer att göra en sådan resa.
Okej, så till den stora frågan. Vad är det som krävs egentligen för att uppnå varaktig fred i det här området?
Alltså, de två stora frågorna som jag ser det är dels Israels ockupation av Palestina. Så vi har ett helt folk som levt under ockupation i snart 50 år. Och så då lever under en brutal militär regim. Och utan liksom, att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och allt det här. Det är den ena av de stora frågorna. Och den andra stora frågan är ju alltså palestinier och andra arabers nästan totala motvilja mot att erkänna Israel. Och det ser vi också här i Sverige idag till exempel, om man åker till Malmö och tittar där hur situationen ser ut.
Och det måste ske.
Ja, alltså jag kan inte säga liksom hur en palestinsk stat ska kunna leva i fred sidan om Israel. Om inte liksom människorna som är direkt inblandade, palestinier och deras grannar och andra, erkänner Israel och ser det som en legitim stat.
Så kommer vi få se en varaktig fred? Är du hoppfull?
Alltså den närmsta framtiden är inte hoppfull. Alltså jag ser väldigt få positiva tecken. Så jag räknar ju inte med att någonting positivt kommer att ske inom en nära förestående framtid. Även på längre sikt är det också problematiskt, därför att den här konflikten har ju pågått i över 100 år redan. Och jag är rädd för att om det inte kommer en palestinsk stat, så kan den pågå i 100 år till.